Tack så mycket Samuel och gänget för väldigt härlig lovsång att få sjunga med dig. Hej på er. Hej. Roligt att få vara här. Jag är jätteglad att få ha kommit hit till er församling här 3 gånger den här hösten. Och det här är den 3:e gången. Och jag har sagt till alla som har frågat vad jag ska göra idag, så här, men jag ska till Johanneskyrkan ikväll, och så har jag beskrivit er gudstjänst och hur jag har verkligen blivit så inspirerad när jag har fått vara här. Jag känner att jag har fått komma och fått verkligen någonting av er, er underbara lovsång, inte minst. Väldigt fint att få sjunga tillsammans. Man känner att alla på något sätt deltar i en gemensam tillbedjan. Och de här bönestationerna ni har, nattvarden. Det är väldigt fint. Jag är väldigt glad för det. Och det ska ni också vara väldigt glada för, tänker jag, att få vara med här. Jag heter Linnea Sennehed och är pastor i Motala, i Pingstkyrkan i Motala. Har varit i 6 år. Är från Linköping egentligen, så det känns ju väldigt mycket hemma. Eller det är mycket hemma. Har mina föräldrar boendes i denna stad. Men som sagt, sen 6 år tillbaka så bor jag i Motala. En väldigt fin stad också. Dit åker ju Linköpingsbor för att bada på sommaren. Då får ni hälsa på mig, för vi bor väldigt nära Varamon. Då kan man ställa sin bil utanför vårt hus. Så behöver man inte parkera. Ett tips. Idag så är det ju andra advent som vi har sett här i den fina ljuständningen. Och temat för dagen är Guds rike är nära. Ett tema som ligger mig varmt om hjärtat. Känns väldigt fint att få predika över det. Och den gamla testamentliga läsningen från kyrkåret idag, det är ifrån Jesaja kapitel 35, och jag ska läsa det alldeles strax. Men innan dess, bara kort om profeten Jesaja. Han levde för ungefär 700, eller inte, nej, inte för 700 år sedan. 700 år innan Kristus. Och hans bok, Jesaja bok, den är fylld av budskap. Framförallt en varningsbudskap i första liksom delen av Jesaja. Varning för att Guds folk ska gå vilse, eller Guds folk ska följa sin egen väg snarare än Guds väg. Och stor del av Jesaja bok är också tröstens budskap. Ett budskap om att det finns ett hopp, det finns liv. Även om det har blivit gått sönder, även om saker har blivit trasigt, så finns det hopp och en framtid. Så båda de här budskapen går liksom hand i hand genom Jesaja bok. Och väldigt mycket kan man hitta när man läser i Bibeln. Man bläddrar i Nya testamentet, så ser man Jesaja gång på gång. Jesus citerar Jesaja. Många av löftena som finns i Jesaja går i uppfyllelse i med Jesus. Men han talar också väldigt mycket om det som vi ännu inte har sett. Alltså det som ligger ännu längre fram, när Guds rike kommer fullt ut och Gud återskapar den här världen så som den var tänkt att vara alldeles från början. Så även om, som sagt, texterna är skrivna till Israels folk i den kontexten, så upplever jag ofta när jag läser Jesaja hur det bara går rakt in i mitt hjärta. Av hopp, om tröst, om liv. Och så även den här texten från Jesaja 35 som jag ska läsa nu. Följ gärna med i texten. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmels och Sharons härlighet. Och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö och törstande mark till källsprång. Visst är det vackert? Om vi tar oss till skådespelets plats, öknen i det här fallet. Inte en särskilt gästvänlig plats att befinna sig på. Fruktansvärt varmt och torrt på dagen och svinkallt på natten. Ingen vill frivilligt uppehålla sig i en öken. Det finns ju olika slags öknar. Men gemensamt för dem är just det här att det är inte en bra plats för liv. Saker dör. Det är liksom inte bra. Kargt, torrt och dött. Men Bibeln verkar ha en förkärlek för just öknen. Den återkommer i Bibeln gång på gång som en plats där Gud verkar. Där Gud uppenbarar sig. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt spännande. Denna plats av total misär. Där som möter Gud människor. Mose till exempel, han får ta emot kallelsen från Gud vid den brinnande busken i öknen. Och sen får han leda Israels folk genom öknen alldeles för många år. Men han är där och Gud uppenbarar sig på olika sätt för Israels folk. Jesus, han är i ödemarken både när han drar sig undan för att be till sin fader, men också där han frestas och prövas. Men han också får betjänas av Gud. Johannes döparen lever sitt liv i ödemarken. Och han får vara med om att många, många människor kommer till honom för att lyssna och ta emot Guds ord. Han får döpa. Så Gud verkar. Och det finns många, många fler exempel. Men det här är några. Öknen har också en viktig plats i den kristna historien. Alltså den kyrkans historia. Mängder av människor, om man läser kyrkohistoria så ser man att många har dragit sig undan just till denna plats. Man har velat ha en kanske en undanskymd plats att få söka och få lyssna till Gud. Och sen har människor dragits dit många gånger. Kanske har man skapat kommuniteter eller kloster och sen har människor velat komma dit bara för att här verkar Gud finnas. Och i den kristna traditionen så står ofta öknen för mer än bara en plats. Det är någonting också som symboliserar kanske prövning, tider av stillastående eller tider där man känner att Gud inte är så närvarande. Man har talat mycket om ökenvandring eller ökenperioder. Ofta utifrån att det är ganska så torrt och dött på insidan kanske. Man inte upplever så mycket att Gud... Ja, man upplever inte så mycket av Gud. Så ökenperioder är någonting som återkommer ofta. Man kan läsa olika författare och olika... kyrkofäder längre tillbaka i tiden också. Och min egen erfarenhet är att livet är ibland såna ökenperioder. Eller ökenvandringar. Jag märker ofta hur jag tänker på mitt eget liv och tillvaro som att ja, men det går i cykler, det går i säsonger. Och jag tänker på predikarens ord om att allting har sin tid. Att det finns en tid för allt som sker. Och allt är inte samtidigt, utan det här är en sån period. nu har jag det så här. Och så vet jag att det kommer en annan period sen. Och naturen är ju sådan att den behöver ju de där säsongerna. Den behöver återhämtas, den behöver dra sig undan för att kunna få skjuta liv igen. Och kanske att jag tänker att livet för oss människor också är så. På något sätt naturligt att ibland är det lite mer stillastående för att kanske vara mer livfullt någon annan gång. Men jag mötte det här begreppet ökenperiod första gången när jag var typ 19 och gick på bibelskola. Och jag hade varit jättepeppad och fått möta Gud väldigt starkt för första gången i mitt liv, så att jag hade liksom bestämt mig för att jag ska följa Jesus, och jag var otroligt välsignad och kände att det här med att be och läsa Bibeln, det var absolut inget svårt eller jobbigt, utan det var bara härligt. Men så hade då tiden gått och så kände jag att jag var på en plats där helt plötsligt så hade bara tvärstannat. Jag var inte på väg liksom snett uppåt, utan kände att nu stannade det upp lite här. Jag känner inte att Gud är särskilt närvarande, och jag upplever inte den där välsignelsen som jag hade känt innan. Och då så fick jag, som av en händelse, lyssna på en undervisning av den fantastiska Peter Halldorf. Kanske inte så förvånande om detta tema. Men det var första gången jag hörde det då, och han berättade om att livet ibland går genom öknen. Och i öknen så kallar Gud på oss. Och så berättar han liksom beskrivande hur det är en kallelse i detta. Att stanna upp, att lyssna och att låta mina rötter få söka sig djupare på den platsen jag är. Och jag tyckte först att nej, men det känner jag ju inte. Jag känner absolut ingen kallelse i det här. Jag var bara på väg därifrån. Jag kände bara, låt mig hitta den någon annanstans. Låt mig söka vidare i någon annan kanske miljö. Men så upplevde jag ändå det här att men det är ju så det är. Gud vill ju att jag ska söka mina rötter djupare i honom. Inte i ett sammanhang. I en kyrka främst, eller en plats, utan hos honom. Att mina rötter får hitta liksom källan. Och jag kände ändå att det där faktiskt blev en kallelse från Gud. Att i detta som jag såg bara som någonting fruktansvärt torrt och kanske tvivel eller någonting som jag tänkte att nej, men det där är inte, här vill jag ju inte vara. Så var det som att jag stannade upp, tog emot det och också fick växa i det. För att det kristna livet är inte bara, märkte jag då, liksom glädje och känslor, utan lika ofta så är det bara, jag tror det för att jag tror, inte för att jag känner. Och kanske att det var första gången som jag förstod det då. Och det där kom tillbaks några år senare. Det är bara ett par år sedan. Jag gick på promenad längs Varamon där hemma. Och jag kände mig sådär. Jag brukar gå där och vanligtvis en liten stund i alla fall. Så tänker jag, nu ska jag be. Och sen så lyssnar jag på en ljudbok på vägen hem. Men när jag gick där och promenerade, så kände jag så här, oj, jag vill verkligen be. Jag behöver be. Och så tänkte jag samtidigt, exakt samma gång, jag har inte bett på jättelänge. Vad dålig jag är. Det är inte klokt. Och jag är pastor också. Och istället för att känna längtan efter att få be och uppfyllas av den och liksom bejaka Guds längtan efter mig, så kände jag istället, så typiskt. Jag har inte läst Bibeln heller. Och så gick jag där och kände så mycket skuld. Och sen, då gick det upp för mig ändå. Nej, men det här, när jag känner den här längtan, eller behovet kanske snarare, efter jag behöver bara få be om hjälp, jag behöver få be om förlåtelse, så är det ett uttryck från Gud att han söker efter mig. Det är liksom Guds längtan som ger gensvar hos mig. Och därför behöver inte jag gå där och skuldtynga mig själv. Utan istället säga, det här är ju en kallelse. Här kände jag en längtan. Och jag försöker tänka så. Och jag märker hur svårt ibland det är för mig att skaka av mig det dåliga samvetet faktiskt. Jag vet inte om det kommer med att man är pastor eller någonting. För man känner att man borde liksom. Men istället, Gud kallar på mig. Ja, nu vill jag be. Och inte tänka på att jag inte har gjort det innan. Och Gud längtar alltid mycket mer efter oss. Det är så sant. Ibland, vi längtar efter Gud också, men vi kan inte längta på samma sätt som han längtar efter oss. Så han blir alltid glad, tänker jag, när vi vänder oss till honom. Och frågar inte efter, vart har du varit innan, Linnea? Det var väldigt länge sedan här. Nej, han är bara så glad för den stunden han får. Så tänker jag. Sen är det ju så här, om man är i en ökentid eller ökenperiod, så tror jag att, eller min erfarenhet är också, att efter en sån period så kommer man faktiskt ut ur den. Alltså att Gud faktiskt vill leda oss igenom. Att man inte behöver kanske vara rädd för att så här kommer det vara för alltid. Nu är det så här och så kommer det alltid vara. Utan våga tro att Gud leder mig på vägen. Även om man inte ser vägen. För så är det ganska ofta. Man ser inte vart vägen ska gå eller utvägen ur detta. Men att lita på att Gud är med och att Gud leder. Det där är ju en svår sak ganska ofta. Att förtrösta på Guds omsorg och närvaro när den inte känns. Men samtidigt så otroligt viktig. För den är där och han är där. Israels folk, de leddes ju av ett moln som gick framför dem på dagen och eldstod på natten. Gud var där, men de var tvungna att lita på honom. Och jag tror faktiskt även om vi inte ser så mycket eld och moln framför oss, så är Gud lika närvarande även i våra liv. Det vill jag säga idag. Men jag skulle också vilja säga att det är inte bara så att ökenperioden är liksom någonting att ta sig igenom. Utan det är också så att det här löftet som jag precis läste från Jesaja 35. Att Gud vill också uppenbara sig i öknen. Gud vill låta öknen blomma. Det är ju det egentligen som är det allra häftigaste och största med den kristna tron och med Jesus och Gud och helig ande. Att han inte väntar på att tills man har tagit sig ut ur problemet innan man får bli välsignad. Utan att det är i detta som Gud gör någonting. Och min främsta inspiration i detta är Paulus. När han talar till korinterna om hans egen prövning. Han beskriver det som en tagg i köttet. En satans ängel som slår honom. Det är väldigt, väldigt liksom starka ord han använder. Han plågas verkligen. Så kan man förstå. Han plågas av att Gud låter någonting drabba honom. Och många tror att det handlar om ögonsjukdom. Någonting som gör att han inte kan liksom fungera som alla andra. Eller som han önskar att han skulle. Och han säger så här. 3 gånger har jag bett Jesus att han ska befria mig från det här. Men det Jesus har sagt till honom, det är: min nåd är nog för dig. Kraften fullkomnas i svaghet. Och Paulus verkar få acceptera det. Alltså det är, han behövde höra det. Han behövde ta det till sig. Att det inte efteråt, när jag har gått ur den här kampen och jag är stark igen. Det är då jag är stark. Utan nej, men i min svaghet, i prövningen. Och där tror jag verkligen att att vi behöver också, det är tro. Att våga tro att Gud är med i det som är mitt liv just nu. Och när jag läste Jesaja 35 inför den här predikan, så kände jag hur de här orden tror jag är formade med dig i åtanke. Jag tror att Gud vill tala in i livssituationer idag. Kanske av öken av något slag som inte jag vet, men kanske är prövning av någonting som du går igenom, där du kanske kan få lyssna till de här orden och tänka att det där är hoppets ord in i mitt liv. Lyssna vad anden säger genom Jesajas ord. Öknen och ödemarken ska jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Ge styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Vatten bryter fram i öknen och bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö och törstande mark till källsprång. Gud kan ju göra det omöjliga. Det där är inte möjligt i en vanlig öknen att det skulle kunna ske. Ibland så är det inte möjligt i våra liv heller att någonting skulle kunna ändra sig. Men för Gud är det inte omöjligt. Och Gud tror jag vill uppenbara sig på något sätt i det som är ditt liv just idag. Våga vända dig till honom och ta emot det han vill göra idag. I nattvarden sen när vi firar den, eller vid förbönsplatsen. Vad vill du göra, Gud? Vänd dig till honom. Romarbrevet 4:17 säger: Gud som talar om det som inte finns, som om det redan fanns. Det är fint. För Gud är det som att det redan finns. Men du kan säga, nej men så är det ju inte. Nej men Gud ser någonting annat. För i dagens tema, Guds rike är här, eller Guds rike är nära. Visserligen så självklart så handlar det om det som ska komma. Alltså Guds rike ska komma nära. Gud ska uppenbara sig fullt ut en gång. Det har han inte gjort här och nu. Men Guds rike har också kommit nära. Gud är också närvarande mitt ibland oss idag. Och vill möta dig. Han vill göra någonting i ditt liv. Tror jag. Och jag tror att de här Jesajas ord kan få vara till någon idag. Ta till dig av de orden. Ta också till dig av det som Matteus skriver i kapitel 13. Det är också ifrån dagens evangelietext. Jag har inte med det på skärmen, men det står i Matteus 13:31. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det är kanske så också i ditt liv att du har någonting som du tänker att det där är så litet. Guds rike är så, det känns knappt och det märks knappt och jag upplever det nästan inte överhuvudtaget. Men Guds rike är som ett litet, litet senapskorn. Men det har otroligt stor kraft. Även om det är ytterst pyttelite och någonting som du kanske till och med bortser ifrån, så det finns där hos dig och det kan växa och få så otroligt stora konsekvenser för andra människor, kanske att du kan få vara med och se hur det där lilla kan få betyda någonting stort. Så förakta inte det lilla som du har i ditt hjärta, det Gud har gjort i ditt liv. Om du är en av dem så vill jag säga det verkligen, att gör inte det. Jag har gjort det så ofta. Jag gör det så många gånger i mitt eget liv. tänker att nej, men det där är så litet och jag kan ingenting och hej och hå. Men Gud har visat gång på gång att nej, det funkar inte på honom. Han verkar inte acceptera den liksom, argumentationen som jag bär. Utan han säger, ja, fast Linnea, jag vill använda dig. Det är inte du som bär på kraften, utan det är Guds rike som är kraftfullt. Och det är hoppfullt, för då kan vi alla vara med. Gud har någonting för oss alla. Ingen enda av oss har han räknat bort eller tänker att det är kört. Hur kört den kan se ut, så kan öken bli till en blommande plats. Mm. Så det är mitt budskap idag. Jag vill gärna be tillsammans med dig också. Jesus Kristus, tack för att du har gett dig till känna genom din son Jesus. Tack Gud för att vi får ta emot Jesus idag. Att vi får ta emot ditt rike Gud. Att du har kommit nära. Herre, jag vill be för oss var och en som är här idag. Vilket liv vi än är i just nu, vilken tid som än är vår, så ber jag Jesus att vi ska få igenkänna din kallelse i den. Om den är torr som öken eller om den är fylld av tacksamhet. Tackar jag dig för Gud att vi kan få vända oss till dig och säga, här är jag Gud. Möt mig, hjälp mig, fyll mig med din heliga ande. Kom och möt oss och visa din härlighet för oss, var och en. Tack för att ingen av oss är för liten för att du ska bry dig om oss. Ingen av oss har för lite för att du skulle kunna använda det. Tack att du vill signa det frö som finns, Gud. Tack för dig i Jesu namn. Amen.